Jag har skrivit som överskrift här villkor för väckelse. Och det är kanske inte egentligen endast det som de här tankarna handlar om. Men det var så, när jag började skriva ner det som jag hade i mitt hjärta, så var det det. Vi får se. Men i alla fall så handlar det om regn. Höstregn och vårregn. Och då vet ni säkert var vi ska läsa. Joel kapitel 2 och en del versar. Jag hoppar lite där, vers 13-15 först. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren er Gud. Blås i horn på Sion, eller stöt i basun på Sion, som det står i gamla översättningen. Pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Så går vi till vers 23. Det läser jag från 1917 års översättning. Och fröjda er, ni Sions barn. Det är ju Guds församling, både judar och hedningar, alla. Var glada i Herren er Gud, ty han ger er höstregn i rätt tid. Han som också förr sände ned över er regn, både höst och vår. Så ska logarna fyllas med säd och pressarna flöda över av vin och olja. Jag ska ge er gottgörelse för de årsgrödor som åts upp av gräshoppen och gräsbitarna och gräsätarna och gräsgnagarna. Den stora här som jag sände ut mot er. Det var Joels armé som vi kan läsa om innan i kapitel 2. Ni ska äta och bli mätta. Och ni ska lova Herrens er Guds namn. Han som har handlat så underbart med er. Och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan. Och mitt folk ska aldrig komma på skam. Jag har särskilt markerat några ord, och det är stöt i basun. Han ger er höstregn i rätt tid. Han som också förr sände ner över er regn både höst och vår. Jag ska ge er gottgörelse för det som åts upp av gräshoppen och gräsgnagarna. Det som har förstört, trasat sönder. Och ni ska äta och bli mätta. Och ni ska lova Herren sig Guds namn. För det här tror jag är väldigt profetiskt. Att Herren ger gottgörelse. Ja, det är ju en enda stor nåd, för det är inget vi förtjänar. När han ger oss gottgörelse. Det är inget vi förtjänar, tvärtom. Men det är det som han ändå ger oss. Han ger oss upprättelse när vi vänder oss till honom. Hur vi än har levt. Hur mycket synd vi än har gjort. När vi tar emot honom, då börjar en gottgörelse, en upprättelse i våra liv. Som pågår, tror jag, hela livet. För han tar steg för steg, bit för bit. Det ordet är shalom, att bli hel, att bli upprättad. Det har också innebörden att vara hängiven, helhjärtat. Och det är förutsättningen för att det ska ske. Att ge frid, shalom, det har ju med shalom att göra. Frid, harmoni, inre harmoni och ro. Ja, här talas om regn. Och då ska vi gå tillbaka till femte Mosebok. För där står villkoren för att de här regnen skulle falla i Israel. Och vi ska se lite på vad regnen har för andlig innebörd då. Femte Mosebok kapitel 11, vers 13-16. Om ni nu lyssnar till det bud som jag idag ger er, så att ni älskar Herren er Gud och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ. Då ska jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn. Och du ska få bärga in din säd, ditt vin och din olja. Jag ska ge din boskap gräs på din mark, och du ska äta och bli mätt. Men se till så att inte era hjärtan blir förförda, och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem. Det har vi påminnes om, vad vi får gång på gång, vad Jesus varnar för och vad Nya Testament varnas för i denna tiden, den yttersta tiden. Låt er inte förföras. Så att vi inte viker av från vägen, utan vi följer Jesus. Oavsett om strömmen går tvärt emot mängden, det är du och Jesus. Jag och Jesus. Det är honom vi följer. Ja, här hade vi tydliga villkor. Om ni lyssnar, sa Herren, till mina bud, vad jag säger till er, om ni tjänar mig av hela ert hjärta och av hela er själ, då skulle regnen komma i rätt tid. Fortsättningen där i vers 17, ja. Ty då skall Herrens vrede, om han viker av ifrån vägen, då ska Herrens vrede upptändas mot er, och han ska tillsluta himlen så att inget regn faller, och marken inte ger sin gröda och så vidare. Så det är motsatsen där. Landet, det vet vi säkert, som alla som är vana att läsa Bibeln, att landet, det goda landet, det var den bild på att vara i Jesus Kristus, att vara i honom. Och regnet för judarna, det är alltid förknippat med skörd. Och det är där tanken om väckelse kommer in. Regn är alltid förknippat med skörd. Och att komma in i landet, att komma in i Kristus, att inta sin arvslott, precis som Israels folk fick göra, och det vi får göra i Guds rike, när vi har kommit in i Jesus Kristus, vi får gå in i förutberedda gärningar. Vi får komma in i hans vila, står det. Vi får gå in i det som han har förberett för oss. Det är vår arvslott, var och en, i det den heliga ande leder oss in i. Han sa inte då till Israels folk, lev nu här och gör så gott ni kan. Nej, det var väldigt noga detta, att de skulle lyssna på Herren, vad Herren sa, Herrens bud, och tjäna honom helhjärtat. Det var det som var förutsättningen. Hela er själ och hela ert hjärta. Ett liv i överlåtelse och lydnad till Guds befallningar till oss. Det är villkor. Men regnet har inte bara med skörd att göra. Det är det jag vill stryka under särskilt, för det har med Guds ord att göra. Det Gud talar till oss. Och jag citerar här gamla anteckningar som jag har om höstregn och vårregn. Vi tänker kanske att våren kommer först, så är det inte. Vi tänker hur året är. Men det är höstregnet som är det tidiga regnet, alaregnet. Det är vårregnet som är det sena regnet, sälaregnet. Och då stod det så här: höstregnet, det tidiga regnet, kallades början på regnperioden. Det regnet mjukade upp jorden. Den var torr och hård av solens hetta, och den gjorde plöjningen möjlig. Nu måste man plöja oavsett regnen, för att man skulle också hinna så. Om det tidiga regnet var viktigt för plöjning, var vårregnet, det sena regnet, viktigt för skörden. Det regnet gjorde att sädeskornet svällde och mognade till skörd. När de var vita till skörd gick man ut med sina skäror. Säden bands i kärvar och fördes till tröskplatsen. Här tröskades den och kastades sen upp i luften så att vinden tog bort agnarna. Och vi känner igen bilden från Nya Testamentet, där vi undervisat i hur Herren också gör med sitt folk. Jesus säger vid ett tillfälle, ingen som ser sig tillbaka sedan han har satt sin hand till plogen är skickad för Guds rike. Och innan i kapitlet så beskrivs människor som låter väldigt angelägna att följa Jesus, men jag måste bara göra detta och detta först. Och Jesus som såg deras hjärtan såg att det var inte en 100% överlåtelse. De var inte ämnade för arbete i Guds rike. De var inte lämpliga, därför de inte var beredda att lämna allt och överlåta allt. Men nu läser vi från Joel 2:23 igen. Från Svenska folkbibeln. Det står så här i 1917 som vi läste innan. Fröjda er ni Sions barn, var glada i Herren er Gud. Ty han ger er höstregn i rätt tid. Han som också förr sänder ner över er regn, både höst och vår. I Svenska folkbibeln står det så här. Och det här är lika rätt översatt från grundtexten. Fröjda er ni Sions barn, var glada i Herren er Gud. Ty han har gett er läraren. Bestämd form. Han har gett er läraren som ger rättfärdighet. Han ska låta rikligt med regn komma över er, både höstregn och vårregn som tidigare. Ordet här för regn, det är ordet på hebreiska mori. Det betyder lärare, att undervisa. Men också regn. Tidigt regn, höstregn, alaregn eller välsignelse kan det översättas. Och det kommer från ett ord som betyder att flöda som vatten, att regna då. Att lära, att undervisa, att peka ut riktningen. Att skjuta en pil kan det också betyda. Men det har också just med det där innebörden att göra, man pekar på riktningen. Här är vägen. Här ska ni vandra. Regnet är alltså förknippat inte bara med väckelse, att det blir rörelse ibland oss. Det är väldigt förknippat med Guds ord, med Guds undervisning. Mose uttrycker i 5 Mosebok 23, vers 2-3. Så som regnet ryper min lära, så som daggen flödar med tal, så som rikligt regn på grönska och så som en regnskur på gräsets brott. Till Herrens namn vill jag förkunna, ja, ge ära åt vår Gud. Där känner vi ändå där. Så som regnet ryper min lära. Och ibland så vet jag att Gud kan tala så här genom bilder, som vi säger, kunskapens ord, bilder och syner. När det är regn, då har det med välsignelse att göra, men också Guds ord att göra. När det regnar, Guds ord. Hosea 6, kapitel 6 och vers 3. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma till oss, eller komma över oss, likt ett regn, likt ett vårregn. Det sena regnet alltså, som vattnar jorden. I vers 6 säger Herren, ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer, och i kunskap om Gud mer än i brännoffer. Det är skillnad på här. De var ju uppmanade att offra. Det judiska folket, de skulle offra. Men så gjorde också de skriftlärda fariserna på Jesu tid. De offrade, de gick på gudstjänster, firade gudstjänster, man var engagerad, man gav tionde av det ena och det andra och så vidare. Man följde lagen och man hade också mängder med människolagar och människobud att följa. Men det var något som saknas. Det var det som ledde till att de förföljde, hatade och dödade Jesus. De byggde allt på egna laggärningar. Kanske är det som är det en av de största farorna för kristenheten idag, att komma in i laggärningar. När man kräver att ska du vara med bland oss, då måste du göra det och det och det. Ge tionde och du måste vara med, engagerad, du måste vara med i det och du måste göra det och det och det. Det är inte bibliskt. Kommer man in i laggärningar. Vi kallar det leva i frihet, andens frihet.
Mm.
Den heliga ande lägger i våra hjärtan. Det är det vi ska utföra. Det som är förberett för oss var och en. Det är frihet. Det är helt omöjligt att alla ska styras en hit och en dit eller tvingas till någonting. Det finns inget tvång i Guds rike. Men en levande tro, den får konsekvenser i våra liv. Enligt Jakobs brev. Men inte utifrån krav och tvång. Det är omöjligt. Och det ska vi alltid se upp med. Var det än är. Om frivilligheten försvinner, då är det någonting som inte stämmer. Guds ord. Guds ord villkor. Att vi följer Guds ord. Att vi hänger oss åt honom. Att vi böjer oss under Guds ord. Att vi ödmjukar oss inför Herren och hans ord. Det finns det som vi inte förstår i Guds ord. Vi förstår inte allt. Men vi vet, när vi lär känna Jesus mer och mer, att han vill uppenbara för oss. Han vill leda oss djupare. Leda oss framåt. Leda oss vidare. Om vi ser på pingsten i Apostlagärningarna 2. Vad var det de 120 lärjungarna hade gjort? Jo, de hade lyssnat till Jesu ord, till hans befallning. De hade med andra ord lyssnat på Guds ord. Och de gjorde precis som Jesus hade sagt. De lydde Guds ord. De hade tagit emot ordet. Gå in i staden. Vänta där tills ni blir beklädda med kraft. Till löftet kommer om den heliga. Precis så gjorde de. Enligt Guds ord. Och så var man i bön. Ordet här. Undervisningen. Kan vi ta bilden som höstregn? Det hade regnat över dem. Det hade regnat i deras hjärtan. De tog emot Guds ord, Guds undervisning. Nu gick de in för plöjning. Och bad. Enligt ordet. Enligt Guds vilja. Och när löftet kommer, när anden faller på pingstdagen, vad är det Petrus ställer sig upp och predikar? Ja, inte det lustiga historier eller något blaha, blaha. Nej, han predikar Guds ord. Han lägger ut ordet. Han talar Guds ord rakt in i människors hjärtan. Han får vara redskapet där. Han får så ordet. Och så kommer vårregnet. 3000 blir frälsta. Skörden. Och sen kommer fler och fler. I en väckelse. Som vi läser om i Apostlagärningarna och i Nya Testamentet. Där skörden kommer in. Men det var ordet som såddes. Det var ordet. Som talade. Det var Guds ord som verkade i människors hjärtan. Så att det blev skört. Varför jag trycker på detta. Det är för att. Man hör från alla möjliga håll idag. Något oroväckande. Och jag vågar inte säga att det är så här. Jag har hört det från andra. Janne har hört det från andra. Vi är så mycket ni vet. Ute på helger. Alltid har möten. När vi är lediga så är inte vi de som springer på möten. Om att få säga så. Om vi är lediga här. Eftersom vi har 2-3 möten oftast varje helg. När vi är i tjänst. Men vi hör från alla möjliga håll att människor inte får höra Guds ord. Det är något ytligt och det är lite fina ord och det är lite filosofiska utläggningar och så vidare. Och det kanske inte ens är det. Men man saknar Guds ord. Det predikas inte Guds ord. Man blir inte mätt. Det blir aldrig någon skörd av det. Ingen äkta skörd. En ytlig rörelse. Det kan det bli. Men ingen äkta skörd. Det måste vara Guds ord som är i centrum. När det blir ytligt då. Eller om man inte predikar Guds ord. Eller om man förvränger Guds ord. Manifestationer som är obibliska. Uppenbarelser som är obibliska. Det är aldrig från Gud. Aldrig någonsin. Det kan vi förkasta med frimodighet. Det kommer att visa sig förr eller senare att det inte är från Gud. Det är så. Man talar ibland om att man ska dricka sig drucken och dricka sig berusad av den heliga ande och så vidare. Därför att det gjorde de på pingstdagen. Men var står det? Det finns inte ett bibelord som säger så. Inte alls. Däremot kan vi förstå i Apostlagärningarna 2 att varför det är judarna där från alla möjliga länder som firar högtiden i Jerusalem trodde att lärjungarna var, de sa, en del trodde att de är de berusade. Ja, det var det för att de inte förstod, kan de tala olika språk, de har inte lärt sig de här språken. Eller de kanske inte alls förstod vad de sa, för kinesiska för oss, det är ju bara det är ju bara massa ljud, vi förstår ju inte innebörden, vi kan inte kinesiska. Eller något afrikanskt språk eller vad som helst, det vi inte förstår någonting. Det står ingenstans att de uppförde sig eller betedde sig som om de var druckna eller berusade. Ingenstans i Bibeln. Däremot tror jag kanske inte att de stod så här lugnt och fint utan och berättade, utan de var säkert inspirerade och fyllda och så glada så de kanske både hoppade och dansade. För de måste uttrycka sin glädje när de hade fått uppleva den heliga andes kraft. Och ännu mer förstod Guds gärningar. För det var ju det de gav ut. Guds gärningar berättar om, predikar om. I olika tungomål. Man kan läsa i 5 Mosebok kapitel 11 vers 10. Det här jag sa innan Israels folk skulle få komma in i landet. Så beskrev Herren det så här: till det land som du nu kommer till för att ta det i besittning är inte som Egyptens land som ni drog ut ifrån, där du måste trampa upp vatten till den säd du sådde, så som man gör i en köksträdgård. Det var med andra ord hårt arbete och man fick kämpa och slita för att få fram vatten. En bild på lagen, antar jag att det är. Lagen som har rättesnöret, men lagen som aldrig gav kraft för att kunna leva som Gud ville. Men sen kommer nåden. Då står det så här: nej, det land ni nu drar för att ta det i besittning är ett land med berg och dalar som får vatten att dricka genom himlens regn. Det är ett land som Herren din Gud vårdar sig om. Ständigt vilar Herrens, din Guds, ögon på det. Från årets början till årets slut. Här behöver man inte kämpa och arbeta under lagens tunga ok. Här kom himlens regn. Det var nåd. En nåd.
Tack Jesus.
Som strömmar över oss. Bland högtiderna i Gamla testamentet finns det en högtid av de tre högtider som många menar föregår Jesu andra återkomst. Det är bland annat tre högtider, men det är de tre stora högtider där. Det som var vid Jesu första återkomst, det var ju påsk, osurade brödets högtid och pinsk och så vidare. Men så är det högtider som man menar är innan Jesu andra återkomst. En av dem heter basunklangens högtid eller trumpetfesten. Vi känner igen det här med trumpeterna som änglarna blåser i Uppenbarelseboken. Och vi läste också här, om ni hörde i början från Joel: stöt i basun eller blås i trumpet på Sion. Den här högtiden, jag hinner inte gå in allt på det, för det skulle ta en hel predikan och gå igenom den här högtiden. Kanske blir en annan gång. Kanske både Janne och jag tar upp det senare. Det är väldigt intressant. Det är väldigt starkt och väldigt mycket profetiskt med den här högtiden. Man blåste alltså i trumpeter, i basun. Och det höll på fram till den 10:e. Det här var första månaden runt månadsskiftet. Sen fortsatte man att blåsa fram till försoningsdagen. Det var en förberedelse. Gör er redo. Vänd om till Herren. Sök Herren av hela ert hjärta. Gör allting klart med honom. Fram till försoningsdagen. Den stora dagen, Yom Kippur, Israel. Och senare på 15:e dagen kommer lövdögtiden. Och det tror många en bild på, framförallt på det fridsriket som kommer efter Jesu återkomst. Men Det finns mycket som är förknippat till den här trumpetfesten. I den yttersta tiden då. Den är förknippad med Jakobs nöd. Eller judarnas frälsning. Det judiska folkets frälsning innan Jesu återkomst. Den är förknippad med varning för dom. Det vet vi om basunstötarna som änglarna blåser i uppenbarelseboken där. Sista skörden ska bärgas. Och den är förknippad med Messias kröning för en jude. För det judiska folket. Och den är förknippad med Messias ankomst. Är nära. Därför blåser man. Vakna. Var redo. Messias kommer snart. Men det är också en sak till. Som är förknippad med den här tiden. Som jag tror gäller också oss i denna tiden. Och det är öppnandet av boken. Enligt det judiska folket. Öppnandet av boken. Vilken bok? Guds ord. Bibeln. Skrifterna. Uppenbarelsens ande. Få ljus i ordet. Och psalm 22 och 27 står det. De ödmjuka skall äta och bli mätta. De som söker Herren ska lova honom. Era hjärtan ska leva för evigt. De ödmjuka ska äta och bli mätta. Vi läste innan där om regnen. Om skörden. Att vi ska få äta och bli mätta. Vi ska få bli mätta, säger Herren. Och finns inget annat som mättar och så. Som Guds ord. Ett tilltal från Herren. När Jesus talar att vår äta. Det kan vi. Det kanske ett tilltal vi fick för många år sedan. Det kan mätta än idag. Vi tänker på det. Eller ett löfte vi har fått. Och vi vet det kommer en dag. Det kommer i sin tid. I rätt tid. Vi har fått löfte här om skörd om en besökelsetid. Norra Bohuslän. En skörd till den här församlingen. Och vi vet det kommer. Det kommer. Vi vet det i våra hjärtan. Han mättar oss. Jesaja 30. Och vers 25 och 26. Jesaja 30 är ett väldigt profetiskt kapitel. Det går jag inte in på nu. Men jag fick ju det där kapitlet i början på 90-talet. När Gud gav mig en syn om väckelse i Sverige. Och vad Herren ville göra. Och det var genom. Det var Guds ord och bönen. Framförallt. Enskilt och sen tillsammans. Och så var det Guds ande som drog människor. I stora drag var det. Men då talar Gud också hela detta kapitel 30. Men vi ska läsa vers 25 och 26. På den stora slaktens dag. När tornen faller. Vad är det för torn? Ja, det pekar på Babels torn. Babels torn är alla mänskliga verk. Alla mänskliga byggnadsverk. Utanför kyrkan, in i kyrkan om man har byggt på mänskliga verk. Det ska rasa ändå. Då ska bäckar med strömmande vatten flöda fram på alla höga berg och alla stora höjder. Var kommer bäckar och strömmande vatten ifrån? Jo, från himlens regn. Månens ljus ska vara som solens. Och solens ljus ska vara 7 gånger klarare. Som ett 7-faldigt dagsljus. När den dag kommer, då Herren förbinder sitt folks skador. Och helar såren efter slagen som det fått. Det är en tid av läkedom. Och jag tror inte det är bokstavligt att solen ska lysa så mycket starkare. Jag vågar inte säga det. Men andligt sett kan vi förstå här att det handlar om en tid av uppenbarelse. En uppenbarelse av Jesus. När vi ser honom ännu tydligare i ordet, i Guds ord. När Herrens ande talar till våra hjärtan. Och en tid av läkedom. Av upprättelse. När han läker såren. Bland sitt folk, först och främst. Men också alla de som vänder sig till honom, tar emot honom. Matteus 5 och 6, Jesu bergspredikande, säger han, saliga, lyckliga, överlyckliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Mättad Tänk dig att du är en ko. Bottna då. Tänk dig att du är en ko och du ser en äng med riktigt saftigt grönt gräs. Oh, vad gott att få äta. Nej, jag skämtar. Men det är faktiskt så ordet betyder bokstavligen i grekiska. Det beskriver att bli mättad. Det är som boskap som får den allra finaste gröna gräset att mättas. Vi får den finaste maten, mättnad, från Jesus själv. Han mättar vårt inre med sitt goda. Hans ord mättar oss. Levande ord. Ord som förvandlar. Ord som gör under i våra liv och som mättar oss. Den som inte ödmjukar sig inför Herren gäller förstås motsatsen. Bibeln är stängd. Bibeln är stängd. Och vi kan läsa Jesaja 29, vers 11-13, om Israels folk där. När Jesaja fick varna, tala Guds ord till folket, då säger han så här: alla profetsyner, eller all uppenbarelse, har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: läs detta, så svarar han: jag kan inte, den är ju förseglad. Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: läs detta, så svarar han: jag kan inte läsa. Herren har sagt: eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig ett inlärt människobud. Tidigare i kapitlet beskrivs att de var druckna men inte av vin, ni som raglar men inte av starka dryck. Bakgrunden till de här verserna, det är samma orsak som i Jeremia 17 och vers 5. Så säger Herren: förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött, och vars hjärta vänder sig bort ifrån Herren. Att söka sin styrka i det som är kött, det är detsamma som att förtrösta på sin egen eller andra människors förmåga. Man får trösta på det som är mänskligt. Och här kanske behövs en varning idag. En stor varning med stort utropstecken. Blås i basun. För Israels folk och vare de gjorde för synden mot Herren. Ja, istället för att söka Herren så sökte man hjälp ena gången hos Egypten, andra gången hos Assyrien, och en här och en där. Mänsklig hjälp. Idag är det väldigt vanligt att man i stora ledarskapskonferenser tar in höga politiker, även om det är en frimurare. Man tar in New Age-sympatisörer och de mest världskända experterna i marknadsföring ska undervisa pastorer. Det händer i Sverige gång på gång. Skulle Gud välsigna det? Aldrig. Det tror inte jag. Aldrig. Jag tror att det är bara Herren vi ska söka, och hans ord. Då kommer han att leda oss. Då kommer han att tala till oss. Då kommer han att mätta oss och bära oss och välsigna oss. Och han kommer att låta regnet falla. Både höstregn och vårregn. Både hans ord till välsignelse som mättar oss och som leder till en skörd omkring oss. Människor som kommer bli frälsta. Bortsmani så har sagt så här: om din längtan efter storhet är större än din längtan efter helighet, arbetar du enligt sjukans princip. Sjukan, ni vet, kallas också det stora Babylon. Det är alltid stort. Det handlar om inflytande och mängd och storhet och vi tillsammans och allt detta. Men bruden beskrivs inte så faktiskt. Frukta inte du lilla jord. Det har behagat er fader att ge er riket. Det är aldrig några stora ord, men däremot helighet och renhet. Efterföljelse. Jesus sa ju, den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Och att uppenbara sig, det är att manifestera, att lysa fram. Och att avtäcka sig genom ord. Att tala till oss. Och lära känna honom mer och mer. All äkta väckelse. All äkta regntid från himlen är förknippat med Guds ord. Det bygger på Guds ord. Det är Gud som talar. Därför att Guds ord förvandlar. Guds ord har kraft. Och Guds ord, det mättar vårt inre.
Tack och lov.